Nu var det bättre. Lite bättre, ja. Hej! Välkommen. Nina heter jag. Jag är med i den här församlingen. Jag är gift med Lars och vi har tre barn tillsammans. Två av dem har redan flyttat hemifrån och den tredje säger att han aldrig ska flytta. Vi får väl se hur det blir med det. Eller vad säger du, Edvin? Ja, jag tänker att vi bara ber kort tillsammans först. Tack Jesus att du är här. Tack att vi får lägga allt i din hand. Tack att du är här med din närvaro. Och nu ber jag att det som kommer från ditt ord, att det ska få landa i våra hjärtan. Att det ska få bli någonting gott av det. Jesus, jag ber också att om det blir någonting som inte ska vara här, att vi bara glömmer det direkt, Jesus. Tack för att du är med oss. Amen. Ja, i den här församlingen just nu så håller vi på med den här boken som heter 100 dagar med Jesus. Den utgår ifrån Johannes evangeliet och vi använder den både under våra predikningar, i våra hemgrupper och även som en personlig andaktsbok. Är det någon som har missat att beställa en så har jag en över här ifall det är någon som behöver. Så temat den här veckan är förvandlade omständigheter. Och vi ska läsa ur Johannes evangeliet kapitel 2 och 1-11. Översättningen som jag har valt är från The Message. Tre dagar senare var det bröllop i byn Kana i Galileen. Jesus mamma var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna. På bröllopsfesten började vinet ta slut och Jesus mamma talade om det för honom. De har nästan slut vin. Men har det med oss att göra? Det är inte dags för mig än. Stressa mig inte. Här är Jesus på fest. Många tror ju att när om jag blir kristen då kommer mitt liv bli jättetråkigt. Man får ju inte göra någonting roligt när man är kristen. Så är det inte alls. Att gå med Jesus är faktiskt bland det häftigaste man kan vara med om. Men i alla fall, de är på bröllop. Och på Jesu tid så var det så att en bröllopsfest den kunde ju hålla på upp till en vecka. Det är inte som det är idag, som det kanske i bästa fall är ett halvt dygn. Men att vinet skulle ta slut efter tre dagar, alltså det var ju skämmigt. Alltså det var ju fruktansvärt pinsamt. Jag menar, det kanske ungefär som om vi jämför idag att man skulle bjuda på ärtsoppa på sitt bröllop. Jag menar, det är ju gott, men det är ju inte så festligt kanske. Ja, men vi fortsätter. Hon gick ändå bort till tjänarna och sa åt dem, gör precis som man säger. Där stod sex stengodskrukor som judarna använde för att rena sig. Alla rymde 100 liter var. Och Jesus sa åt tjänarna att fylla krukorna med vatten. Och de fyllde dem till bredden. Alltså det är 600 liter vatten vi pratar om här. Och det var ju inte direkt så att de gick och hämtade trädgårdsslangen och skruvade på kranen. Utan den här vattnet skulle ju hämtas från brunnar. Ösas upp och in i de här krukorna. Krukorna, jag tänker att det gick inte direkt fort. Men de kämpar på och fyller på de här krukorna med vatten. Så kan man tänka, men alltså, varför fyllde han dem inte med vin direkt? Alltså det var ju Jesus, Guds son. Han kunde ju bara liksom ha sagt någonting så hade de varit full med vin direkt. Vi ser det på fler ställen i Bibeln också. När Jesus till exempel när han väcker upp Lazarus från de döda. Så kommer han dit. Men så säger han åt de andra, rulla bort stenen från graven. Och tänker, ja men jaha. Men att rulla bort stenen är väl det minst svåra i det här. Att väcka upp en död, det går ju inte. Men ändå så ville Jesus att de skulle hjälpa till. Vid brödundret så frågar han lärjungarna, vad har ni för någonting? Ja, men vi har tre bröd och två fiskar. Och så får Jesus dem och så välsignar han det. Och så räcker det till över 5000 personer. Och blir över. Alltså Gud, han behöver inte oss för att göra under. Men han vill att vi ska vara delaktiga. Han är ju våran pappa. Och han vill ha gemenskap med oss. Och han vet också att vi växer i våran tro när vi får vara med och göra våran del. Men vi fortsätter. Nu fyller ni era kannor och tar dem till världen, sa han. Och det gjorde de. När världen smakade på vattnet som hade blivit vin. Han visste inte vad som just hade hänt. Men det visste förstås tjänarna. Så ropade han till brudgummen: alla jag känner börjar med sitt finaste vin och tar fram det billiga sorten när gästerna fått vad de ville ha. Men du har sparat det bästa ända tills nu. Den här gärningen i Kana i Galileen var det första tecknet som Jesus gjorde. Den första skymt han visade av sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom. Det här är alltså det första tecknet som Jesus gör. Och det står att han visade sin härlighet. Undret i sig är alltså inte det viktiga här, utan att han visar vad han kan göra med våra omständigheter och våra liv. Jesus kan förvandla något som är smaklöst till någonting kraftfullt. Han kan förvandla något som är färglöst till något som är färgrikt. Han kan förvandla något som är värdelöst till någonting glädjefyllt. Bröllopsfesten, den kan också representera oss och våra liv. Att det kan vara glädje, det kan vara, man kan ha det gott i sitt liv, men ändå känna att det saknas någonting. Det är någonting som fattas. Man behöver inte vara olycklig för att komma till Jesus. Man behöver förstå att det är någonting i ens liv som saknas. Det visar också att Gud, han bryr sig om varje liten detalj i våra liv. Det här undret, det var ju liksom inget livsavgörande under. Det var ingen liv som hängde på det. Men att Gud, han bryr sig om varje liten detalj i våra liv. Han vill vara del i allt. För vad är det som händer i en människas liv när Jesus får bli en faktor, när han får vara delaktig? Förra våren så hade vi en alfakurs. Och en alfakurs är en grundkurs i kristen tro. Och konceptet är att man börjar med att man äter middag tillsammans. Sen lyssnar man på ett föredrag. Och sen så pratar man om föredraget, ämnet, dagens ämne efteråt. Och förra våren då så var Stina Sjögren en av deltagarna. Det är ju flera av er som känner henne. Hon brukar ju komma hit också. Men i alla fall, den här specifika dagen då, när vi hade alfakursen, så kommer hon till middagen. Och hon är så, har så ont, alltså att jag får hjälpa henne av med jackan, för hon får inte av för den själv, för hon har så ont i nacken. Och då säger hon: alltså jag har haft så ont hela veckan, sån. Jag har varit hos en kiropraktiker, jag har varit och fått massage, jag har fått starka värktabletter och ingenting hjälper. Jag har så ont. Jag kommer bara kunna titta rakt fram, för jag kan inte vrida på huvudet. Och hon hade varit så smärtpåverkad under dagen på jobbet att hennes jobbakompis hade sagt: men åk hem, du har ju så ont. Men hon jobbade klart och så kom hon till middagen här. Och sen så höll jag i föredraget som temat var: hur kan jag bli fylld med den helige ande? Så jag håller mitt föredrag, och så efteråt så bjuder jag in och säger att ja, men är det någon som vill prova på att bli fylld av den helige ande? Jag vill, säger Stina. Så då sätter sig Roger Berggren på ena sidan och Elin Sinning på andra sidan. Det var vi tre som hade alfa tillsammans i våras, förra våren. Och jag ställer mig bakom Stina. Och så lägger vi händerna på henne och så börjar vi att be. Och bara ber helt enkelt att, ja, men att den helige ande ska komma och röra vid henne. Jag ber först en kort bön, och sen ber Roger lite kort, och så ber Elin också för henne. Och i slutet av sin bön så ber Elin om att Stina ska bli helad. Och så går en liten stund, och så lutar jag mig fram över Stina och så frågar jag: hur känns det? Och då ser jag att hon sitter där och alldeles tårfylld i ögonen, och så säger hon att jag vet inte vad jag ska säga. Jag är helt chockad. Ja, okej, men hur känns det? Ja, alltså så fort ni börjar be, sa hon. Alltså, ni hade inte ens bett om ett helande, så började det strömma värme från nacken och ut i axlarna. Det bara pulserade en varm ström, Och det har bara fortsatt och fortsatt. Alltså det har till och med gått ut i armarna. Jag är helt chockad. Och till slut så säger Elin, ja, men har du ont då? Nej, men jag har ju inte det. Jag har ju inte ont. Det här hade jag aldrig väntat mig. Och de som känner Stina vet ju att hon, precis som jag, inte direkt har svårt att prata. Men jag kan säga att resten av den kvällen så sa hon inte mycket, utan hon var som helt tagen av det som hade hänt. June, en kvinna från Uddevalla, hon, när hon växte upp så var hon ofta rädd och orolig. Det var mycket som var, ja, hon visste inte riktigt vad det berodde på, men hon hade ofta huvudvärk och sådär, och hon bad ofta till Gud på kvällarna innan hon somnade, för att hon var så rädd. Senare så får hon även giftstruma. Och hon är med om behandling på behandling. De försöker med operationer och allting, men ingenting hjälper. Men till slut så får hon radioaktivt jod som slår ut hela köldkörteln. Och då blir hon till slut frisk efter 10 år. Men livet fortsätter att inte vara så enkelt för June. Hennes pappa dör. Hon gifter sig. Men det slutar skilsmässa. Hon gifter sig igen. Hon får barn för första gången vid 43 års ålder. Men det slutar även där i en skilsmässa. Så livet är inte så enkelt för henne. Men hon håller ändå fast vid Gud hela tiden. Men hon jobbar på med sitt arbete och börjar känna sig stressad och utmattad. Så hon tänker att nej, men jag kanske har blivit utbränd. Alltså, det är något som inte är bra. Men det var inte det som var problemet. Hennes dotter började tycka att nej, men mamma, du uppför dig väldigt konstigt. Så de började tro att hon har drabbats av en depression. Men det visade sig att det inte är det heller. Utan när de gör en skallröntgen så visar det sig att hon har en hjärntumör som är 4x5 cm som sitter i huvudet på henne. Ja, det är där hjärntumörer brukar sitta. Ja. I alla fall så kvällen, för hon blir bokad för operation. Kvällen innan operationen så får hon prata med sin läkare och han säger att ja, alltså det visar sig att den här operationen, den är betydligt allvarligare än vad vi först trodde. Hjärntumören sitter lite dåligt till. Det är jättemycket risker med den här operationen. Det kan bli stora blödningar, du kan bli förlamad, förlora talet. Han berättar massor med saker som kan hända och biverkningar av den här operationen. Och June, hon kan inte ens ta in allting för hon blir helt förstörd. Och till slut säger hon att nej, men om jag inte gör operationen då? Ja, men då dör du. Ja, June, hon känner att nej, men jag måste vara för mig själv en stund. Så att hon går ut ur sjukhuset, det på Sahlgrenska, och sätter sig på en parkbänk där och bara gråter och tänker, men hur ska det bli? Hur ska det bli för mina barn om jag dör? Hur ska det här sluta? Och hon sitter där ganska länge och till slut så känner hon att nej, men jag måste gå in igen. Och när hon kommer in i entrén så ser hon sin pastor från sin hemförsamling. Och tänker först att nej, men jag orkar inte prata med någon. Det här är så jobbigt. Men hon ändrar sig och ropar sig till honom. Och han kommer fram till henne och hon börjar berätta. Och då kommer även en pastor från England som hon också känner. De två har precis varit och hälsat på en kollega på sjukhuset. Och hon berättar hur läget är och hur allting ligger till. Och de ber tillsammans för henne. Och så säger hon att när de ber för henne så känner hon bara hur hon fylls med frid. Och till och med hon upptäcker att hon har en djup glädje inom sig. Hon känner sig glad trots det här som hon nu ska gå igenom. Dagen efter så rullas hon in på operation. Efter operationen 8 timmar senare så kommer läkaren in för att kolla upp henne och fråga hur det är. Ja, men jag mår jättebra, säger hon. Jag har inte ens huvudvärk. Hon var ju medicinerad naturligtvis då. Men när medicinen har gått ur kroppen så känner hon fortfarande ingenting. Nej, men jag, jag har inte ens ont i huvudet. Det är helt otroligt. Och jag vet vem som har gjort det. Det är Jesus som har varit med mig. Och läkaren säger att alltså jag har nästan aldrig varit med om att någon är uppe på fötterna så här snabbt efter en sån här stor operation. Han var helt förundrad. June säger också så här: jag vet nu när jag tittar i backspegeln att han har gått med mig genom alla svåra stunder. Jag har fått se vem Gud är och vem jag är. Och jag vet vad han klarar av. Jag har sett hans storhet. Jag har sett att han har tiden i sin hand. Och han vet när rätt tid är inne. Och jag vet inte varför det här drabbade mig. Men en sak vet jag. Att det som börjar som något ont, det vänder Gud till något gott. Bibeln säger att den verklighet som vi ser, alltså den vi kan se och ta på, det är inte den enda verklighet som finns. Utan det finns också en andlig verklighet. Och den här fysiska och andliga verkligheten, de får mötas. När Jesus får bli en faktor i livet så kan ditt liv förvandlas. Då kan det som blir färglöst bli färgrikt. Det som är smaklöst kan bli någonting kraftfullt. Och jag vet inte i vilken situation du är i nu eller var du står i livet, men vad du än är med om, även om ditt liv kanske känns vanligt och tråkigt, att du vill ha någonting mer av livet, så kan Jesus ge dig det. Känner du att du har omständigheter som gör att nej, men jag ser ingen väg ut ur det här? Det kan Jesus förvandla. Det kan han hjälpa dig med. Om det är en enda sak som ni ska komma ihåg idag, så är det hur mycket Gud älskar dig. Han älskar dig så mycket att han till och med offrade sig själv för att du skulle kunna ha en personlig relation med honom. Han hade offrat sig även om du var den enda personen på hela jorden. Så stor hans kärlek till oss. Och han kan gripa in i vilket liv som helst. Men vi måste ta första steget. Och kanske idag behöver du ta första steget och säga till Jesus att nej, men det här som är tråkigt, smaklöst, jag vill ha någonting kraftfullt och liv. Eller den här omständigheten som jag befinner mig i, hjälp mig. Att bara få lämna allt till honom. Vi kommer nu att ha en förbundsstund. Det innebär alltså att det finns människor här som har förberett sig för att få be för dig idag. Det finns ett litet rum här på sidan som man kan få sitta tillsammans med förebedjarna. Men jag har också bett några av mina vänner att förbereda sig för idag. Att fråga Gud att vad är det du vill säga till oss som är här idag. Så att de kommer få möjlighet att göra det nu. Vi kommer att spela lite musik under tiden. Sen så är det... Vad är klockan? Ja, jag har gått om tid. Härligt! Men att vi bara låter oss komma inför Jesus och säga, ja men fine, okej, okay, jag testar det här. Show me what you got. Jesus möter dig precis där du är och på den nivå som du behöver. Mm. Välkomna fram. Jag tror micken. Tack.
Ja, hallå. Jag ska läsa för jag tycker det är bra att skriva ner så jag är faktiskt... Ja, jag fick från Gud att du finns här som oroar dig för pengar och din ekonomi. Och Jesus ser det. Han ser precis dina tankar och dina känslor och din situation. Och han kan förändra inte bara situationen utan din frid och i det. Och sen när jag frågade Gud igår kväll så också, inte bara nu under gudstjänsten, så talar Gud om att du finns här, eller kan vara fler, men du finns som lider av perfektionism, som lider av krav på att på något sätt vara perfekt eller göra perfekt. På något sätt är det någonting som du lider av, och Gud vill ta bort den bördan. Han vill lösa från den bördan och befria dig totalt från det. Sen talar Gud också om att Gud vill lösa från alkoholberoende. Och där det finns stor hopplöshet har vi en Gud som förmår allt. Han förmår allt. Det spelar ingen roll vilket hinder vi ser, utan Gud förmår allt. Jag såg också en bild på en person som kör mycket bil. Och jag upplevde hur Jesus sa att han vill tala med dig när du sitter i bilen. Han vill uppmuntra dig i den situationen, men också att han vill beröra dig och tala till dig. Kanske en situation som du inte tänker, som bara är liksom en sträcka. Men det är ingen sträcka för Gud. Och han vill uppmuntra dig. Jag fick också en bild på en tumme. Alltså någons tumme. En tumme kan ju tyckas lite, men det kan ställa till stora besvär om det är något som man får ont eller problem av. Så det vill Gud hela från. Och så fick jag när jag satt och lyssnade på publiken också att det är någon som har problem med sin mage, och också att det här ställer till med problem på natten också. Att du har problem med från magen. Och Jesus Kristus, han har dött och han har uppstått för dina synder och din sjukdom och din smärta. Och han vill hela från det. Och jag såg också att det här ska få vända till tillfrisknande. Från och med idag så ska vi se att det får vända till tillfrisknande. Det kommer finnas tillfälle också att få förbön, och det kan man uppmuntra till det Gud redan säger och har gjort. Ska se. Jag hade några personliga också som jag vet vem det är till, så det ska jag inte läsa upp.
Jag såg en bild på en person som befann sig i en väldigt vad ska man säga, en natur som var väldigt utan växtlighet, alltså torrt. Det var ökenlikt. Samtidigt så var det som att Gud visade mig vad som fanns under den här marken, som att jag kom ner liksom i skikt under, och det fanns jättekraftiga strömmar av vatten där under. Och jag såg en person som liksom irrade runt i det här ökenlandskapet på jakt efter att få tag på något vatten. Känns sig liksom hopplös på något vis, att men Gud, var finns du någonstans? Jag ser bara öken. Men det jag upplevde att Gud ville säga var att du måste stanna upp. Och stanna upp, för att jag vill låta mina strömmar av levande vatten få strömma fram in i ditt liv. Och när jag såg hur den här personen stannade upp och öppnade upp sitt hjärta för Gud, så var det som att marken öppnade sig. Fast det var helt dött och livlöst, så bara forsade upp vatten, levande vatten. Men det var väldigt tydligt att Gud visade att du måste stanna upp och ta emot. För att allt det finns det. Det är där under dig, men du bara springer på. Du måste stanna upp, för Gud vill fylla på med nytt vatten.
Jag såg när vi bad här innan en bild av en person som stod som en omringad av massa ballonger. Och hur den här personen här på något sätt försökt få trygghet där den är just nu, för att det finns så mycket som är oroligt. Och hur Gud vill slå hål på alla de här ballongerna för att hans trygghet och hans beskydd och frid ska få vara det som du luta dig på. Och i den situation som du är i, att det är inte de här mänskliga sakerna som ger dig trygghet, utan att det är Gud som verkligen bara kan ge dig allt det du behöver, all den här friden och beskyddet.
Jag upplevde hur Herren sa: njut av min närvaro. Njut av att jag bor i dig. Jag finns inte i det yttre runt omkring dig, utan jag finns på din insida. Lär dig att njuta av min kärlek. Lär dig att njuta av min frid. Låt mig få älska dig. Låt mig få visa dig hur mycket jag älskar dig, säger Herren. För det är i hans kärlek som vi blir hela. Det är i hans kärlek som vi blir upprättade. Och när vi lär oss att njuta av Gud, att dricka av anden, dricka av smörjelsen, dricka av kraften, då öppnas dörrar. Och när du står inför ditt vägskäl, så drick av Gud. Därför i honom finns vägen. I honom så blir vägen tydlig. Vägen blir klar. Dina drömmar väcks till liv. Och du får blomstra.
Jag fick också ord till dig som är förälder. Till någon speciell som är förälder. Det kan vara flera. Men jag såg en bild på hur Gud lyfte av en oro för ditt barn. Och det spelar ingen roll hur gammal ens barn är. Vi kan bära dem och vi bär dem. Jag såg en bild hur Gud lyfte av att han bär ditt barn. Han bär ditt barn. Ditt barn är också barn till Gud. Och du är barn till Gud. Så jag talar ut det över dig som lider också av att oro för ditt barn. Att Gud bär ditt barn och han har sett allt vad ditt barn behöver. Och du är barn till Gud. Du är älskad och du får vara ett barn. Oavsett din ålder så är du ett barn som är omsluten i Guds famn och buren.